Härligt att se er. Ni som var med igår, tyckte ni det var bra?
Ja.
Härligt. Då vet ni som inte var med vad ni missade. Så behöver inte säga mer om det. Jag tyckte det var en härlig dag. Det var det faktiskt. Det var sol och så fick vi sitta i smeten allihopa. Det finns ju en sån här liten gåta eller kuggfråga nästan. Och det fanns 5 bagare och en smet. Hur många bagare fanns det då? Ja, den är ju egentligen omöjlig att svara på. För säger man att det var 4 bagare så blir det fel. Eftersom det var 5 bagare en smet. Och säger man att det var 5 bagare så blir det också fel. Eftersom det var 4 för en smet. Så kan det gå i livet ibland. Ja, och sol fick vi idag också. Har ni hunnit äta upp allt tunnbröd?
Nej.
Var det något fel på det? Nej. Och mycket blev det. Tänk om man hade gjort de 2 sista satserna också. När du fått stå där till en natt och baka. Ja. Men det är bra att veta. Då vet vi hur mycket det går åt till nästa gång. Om vi ska göra något sånt här. Jag tyckte det här var jättebra faktiskt. Vad skojigt. Och det var tack vare att vi var ute med Ria en dag. Hade en sån här bakadag. Tidigare i våras. Så tänkte jag, men det här kan nog vara någonting framöver. Och så blev det. Idag ska jag fortsätta lite på de här Jesu 10 ledarmissar. Jag tyckte det här var så intressant. Den här kvinnliga journalisten då i tidningen Chef skrev om det här. Så att jag kände att det här är någonting att kunna gå vidare på. Därför att någon är ju vår chef. Och Jesus är ju församlingschef. Det står till och med så att församlingens huvud är Jesus. Det står att Jesus är församlingens huvud. Alltså är det han som är ytterst ansvarig. Och det är ju han som jag som föredömer. Ytterst. Och punkt 2 i Jesu 10 ledarmissar låter så här. Med rubriken jobbet slukade all hans tid. I likhet med de sentida ledare jobbade Jesus för mycket. Han drev sin ledningsgrupp bestående av de 12 apostlarna hårt. Men sig själv ännu hårdare. Alltså jobbet slukade all hans tid. I likhet med det sentida ledare jobbade Jesus för mycket. Han drev sin ledningsgrupp bestående av de 12 apostlarna hårt. Men sig själv ännu hårdare. Visst var det så att Jesus och lärjungarna, eller om vi väljer att kalla dem för apostlarna. De var oerhört aktiva under de 3 år. Som Jesus var aktiv att predika evangeliet. För det var ju först när Jesus fyllde ungefär 30. Som han gick ut och började förkunna evangeliet. Bland alla människor. Och de här 3 åren som han var aktiv fullt ut. Då var de väldigt aktiva. Det var de visste. Men vi läser ingenstans. Att Jesus och lärjungarna drabbades av utbrändhet. Eller som det heter idag. Utmattningsdepression. Lite mer medicinsk benämning på det. Det står ingenting om det. Och vi läser ingenting om det heller senare. Att det här drabbade de kristna som vi läser i Nya Testamentet om. Sen har det hänt genom tiderna. Men det har inte hänt, vad vi vet i alla fall i Bibeln. Men att jobbet slukade all Jesu tid. Det är ju helt fel. Å ena sidan så var ju hans uppgift att gå ut för att kunna evangeliet för människor och bota sjuka. Visa människor vägen till fadern och göra gott under resans gång. Det var ju hans arbete. Men det tog faktiskt inte all hans tid. Och som jag säger återigen, alla de här 10 punkterna har en motbevisning att de är fel. Så också den här punkten. I Markus 6. Markus 6 från vers 30, det är 2 verser där, 30 och 32. Det har rubriken där Jesus mättar 5000 män. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade lärt folket. Han sa till dem, Jesus alltså, kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Så for de i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Här såg Jesus alltså att nu är det väldigt mycket på gång. Vi hinner inte ens äta. Lärjungarna behöver vila och jag behöver vila. Därför säger han att kom med mig till en öde plats där vi kan vara ensamma och vila lite. Jesus säger att det här är inte bra. Nu är det lite för mycket på gång här. Vi får inte ens i oss mat. Alltså måste vi ta och dra oss undan och vila oss lite en stund. Sen, om vi ska också läsa vidare. Om nu den här journalisten också väljer att läsa vidare, så kommer hon ju att få lite vatten på sin kvarn. Därför att det som händer, det var att från vers 33. Men folk såg att det for, och många fick veta det. Och det skyndade dit till fots från alla städer och kom före dem. När Jesus steg ur båten fick han se en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem eftersom det var som får utan hede. Och han undervisade dem grundligt. Jesus och lärjungarna hade tänkt att åka iväg och vila sig. Någonting hände på vägen. Folket får reda på att de ska åka iväg och de kommer dit före. Och istället för att vända båten och åka på något annat håll, så stannar Jesus där. Och så börjar han undervisa dem. Det var så att han förbarmade sig över folket. Och efter undervisningen så är det dags att också ge dem mat. Det är då med 5 bröd och 2 fiskar. Och det räcker till 5 000 män. Och sen tillkommer ju kvinnor och barn på det. Så visst ska man tänka, men Jesus hade ju bestämt sig för att nu ska jag faktiskt åka och vila. Och så gör han inte det. Typiskt för en modern västerlänning idag. Jag ska vila lite. Jag ska åka hem lite tidigare från jobbet. Jag ska åka hem nu när jag ska sluta. Och så dyker upp någonting på bordet. Och vad händer? Ja, man förbarmar sig över arbetet eller uppgiften. Men någonting händer. När det här var klart, undervisningen var klar och alla människor hade fått mat, så står det så här ifrån vers 45. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och i förväg fara över till Betsaida på andra sidan sjön, medan han sände iväg folket. Och när han hade skilts från dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. När det här jobbet var slut, så kände Jesus förmodligen att nu hade han varit igång. Han hade undervisat jättemycket. Att nu behöver jag ändå den här tiden för mig själv. Därför skickar han iväg lärjungarna. För att då får de också vara för sig själv när de ror över sjön. Och så Jesus, han gick upp på berget för att be. Han behövde en stund tillsammans med sin far i ensamhet. Så att han satte sig inte i båten med lärjungarna, för då hade han förmodligen fått fortsätta prata med dem. Men nu behövde han den här enskilda ensamheten. Och då valde han att göra så här. Och då frågar han, hur länge var han där? Det vi ser från vers 48, det står att han såg hur medtagna lärjungarna var av rodden, därför att det hade vinden emot sig. Vid fjärde nattväkten kom han till dem gående på sjön. Och fjärde nattväkten inträffade, den var alltså mellan 3 och 6 på morgonen. De 3 timmarna, då var det fjärde nattväkten. Så att någonstans under den så kom han gående. Då hade han haft ett antal timmar tillsammans i ensamhet i bön med sin far, som han hade behov av. Vi ska se på ett annat ställe där Jesus tar sig lite vila. Ifrån Markus 1 och den 32 versen. Så tar vi lite sammanhang från vers 32 där. Markus 1 och 32. På kvällen när solen hade gått ner, och det gör den ungefär runt 6:30 där, förde man till honom alla som var sjuka och besatta. Hela staden var samlade utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukdomar. Och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Det står det. Tidigt på morgonen, medan det ännu var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Jesus hade behov av ensamhet här, att ladda lite för dagen också. Och det han gjorde var att han gick upp tidigare för att få vara ensam i bön en stund. Och så gjorde också när vi hade de här Yn och Sho hemma hos oss när de var på besök här. De gick upp 3:30. Då bad de. Och när de hade bett färdigt, de kände att när vi bett för det vi ska be för, nu är det klart. Då gick de och la sig igen och så sov de till det var dags att gå upp. Jesus, han gjorde så här att han behövde också få dra sig undan nära ensamhet. Bara han och hans far. Det var inte upp på morgonen tidigt och rusa iväg med lärjungarna och säga, kom nu drar vi igång här. Sen går vi till vers 37. Det är från vers 36. Simon och det som var med honom skyndade efter. Och när det fann Jesus sa det till honom, alla söker efter dig. Tydligen hade Jesus någonstans lyckats gå undan och gömma sig så ingen annan kunde hitta honom. Alla söker efter dig. Han sa, Jesus alltså, vi går åt ett annat håll, till byarna här omkring, för att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Jesus valde alltså här att istället för att gå tillbaks till den här stora skaran människor som sökte honom och som förmodligen kunde kännas lite jobbigt när alla trängde på, så valde han att dra sig undan till ett annat håll där man inte visste vem man var än. Istället för att ge sig mitt in i getingboet bland alla människor, så tog han det lite lugnare på en mer okänd plats till att börja med. För det valet kan man också göra. Ska jag ge mig in i det här igen, bland alla människorna igen, eller ska jag dra mig undan på lite håll där jag kan vara lite så här okänd i början? Nu tog det inte så lång tid för Jesus att bli känd. För att förmodligen så var det väl någon lam eller döv eller någon annan som han träffade på vägen som fick tillbaka sin syn, och någon lam som började springa efter honom. Så ganska snart så blev han ju lite kändis. Men att jobbet slukade alla hans tid, det gjorde det inte riktigt. För han valde ju faktiskt tillfällen att dra sig undan och att vila. En av alla Jesu liknelser som vi hittar i Lukas 10, det är den barmhärtige samariten. Honom har vi läst om många gånger. Och den klassiska är väl den här om barnet som skulle återge i något skådespel någon gång om den barmhärtige samariten. Och barnet säger då, som ska spela den barmhärtige samariten, säger då till värdshusvärden, och skjut honom väl till dess att jag kommer tillbaka. Det står ju, sköt honom väl. Men så kan det ju gå med ord ibland. Vi ska läsa om den barmhärtige samariten. Lukas 10. Vers 29, så om den barmhärtige samariten, då står det så att då ville mannen försvara sig och fråga Jesus, vem är då min nästa? Och så svarade Jesus i den här liknelsen om den barmhärtige samariten. Och det ser vi att det var ju bara samariten som stannade och hjälpte mannen som hade blivit rånad och misshandlad. Det står att de slet av honom kläder och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd. När samariten kom förbi så stannade han och hjälpte den här mannen. Vers 35 ger en väldigt intressant inblick i den här. Det är för att det finns mer än bara vem är min nästa i den här liknelsen. Nästa dag tog han fram, alltså samariten, 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sade: sköt om honom, och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Samariten var på resa någonstans, förstår vi det här. Han kom på sin åsna, plockade upp mannen, tog honom till värdshuset och säger att här är 2 denarer, ta nu hand om honom, och går det åt mer pengar så ska jag betala när jag kommer tillbaka. Det här är en mycket intressant sak i jobbet slukade all hans tid, som vi också har att lära oss idag. Därför att, vad gjorde samariten? Samariten stannade inte kvar på värdshuset och tog hand om den här. Han var på väg, om det var ett affärsmöte, det vet vi inte. Kanske var det en familjeträff. Kanske var det någonting annat. Vi vet inte vad hans mål var med resan. Men han låter sig inte hindras av mannen som har blivit rånad och misshandlad. Han stannar inte kvar här. Kanske skulle han, om det vore en svensk, stannat kvar en dag till, vilket hade fått till följd att då hade han åkt nästa dag, vilket förmodligen hade fått till följd att han fått springa hela vägen. För då låg han ju en dag efter schemat. Åsnan hade han ju fått stanna kvar, för att åsnan hade inte kunnat springa så fort som han hade behövt springa. Men inte hade han orkat springa den sträckan han hade kvar. Han visste hur lång tid det tog för honom att göra sin resa. Han kunde sätta av den tiden han gjorde, men nu skulle han vidare. Han betalade värdshusvärden 2 denarer och gav honom instruktioner att ta hand om mannen. Men sen reste han vidare till det mål han skulle till. Om det nu var den här släktträffen, familjeträffen, affärsmötet, vad det än var. Samariten drog en gräns för hur långt han kunde gå. Här drog han den hit, men inte längre. Nu måste jag resa vidare. Det här med utbrändhet och utmattningsdepression, om vi kallar det så, det ökar i vårt land. Allt ifrån höga direktörer till kvinnor och män på arbetsgolvet. Det här kommer oftast av 2 orsaker. Det ena är kärlek till sitt arbete. Att jag som människa, jag älskar min arbetsuppgift så jättemycket. Jag har en sån kärlek och drivkraft här, att jag inte hör signalerna när kroppen säger att nu börjar faktiskt resurserna ta slut. Utan jag bara fortsätter och jobbar på, jobbar på, jobbar på. Och det är också de här människorna som mår bäst och orkar längst. Men det är också de här människorna som gör det hårdaste stoppet. Därför att de har en sån glädje, sån kärlek i sitt arbete. Det går hela vägen till det tar tvärstopp. Det finns inga signaler innan som de hör på. Några sådana människor som jag mött, de berättar att en dag så kom de inte ur sängen bara. Man hade kanske känt sig så här halvkrassliga innan och tänkte att det kanske inte är en sån influensa, någon förkylning som är på gång då. Plötsligt den morgon så kommer de inte ur sängen. Det är tvärstopp. För att då har det gått så långt att kroppen har ingenting kvar. Den andra kategorin, det är människor som av olika orsaker tvingas in i sina arbetsuppgifter. Det kan vara okunskapen att säga nej. Det kan också vara chefen som inte är tillräckligt vis och ser när det är dags att stoppa här. Nu är det här lite förenklat, men kärlek till arbetet kan driva. Men det kan också vara att man tvingas in som anställd att gå in i olika uppgifter. Här är gränslösheten faktorn som gör att jobbet slukade all hans tid. Gränslösheten är det som gör att det tar sig tvärstopp. Ett exempel som finns väldigt ofta i vårt land, det är ju, ni vet, runt jul. Då är det ju så att julen är oftast förknippad med väldigt mycket prestationer. Det finns mycket i det här. Det finns många familjer som känner, åh, jul, vad skönt. Då ska vi bara ta hand om varandra och så ska vi bara njuta. Och vad händer då? Ja, då dyker upp släktingar och det dyker upp från hans sida och hennes sida. Så dyker upp föräldrar och svärföräldrar kors och tvärs. Och så blir det ett krav. Istället för den här lugna, sköna julen. Så bara blir det massa krav att nu ska de här, vi har alltid gjort så här, nu ska vi alltid vara så här. Och så är det någon eller några som får ta det stora, tunga lasset. Så sen när julen är slut, då är de också slut. Då skulle de behöva ett par veckors semester. Det här är på grund av människans oförmåga att sätta en gräns. Någonstans, jobbet slukade all hans eller hennes tid. Det behöver inte vara ett arbete där vi går 8-5. Det kan vara hemma också. Kraven slukar all vår tid. Gränslöshet, det är ingen himmels gåva, kan jag berätta om det är någon som, ni vet, i kyrkor så här, så den här kristligheten, det är ungefär som att den är så gränslös. Vi sjunger det, vet ni det här, Jesu kärlek är så gränslös. Och då är det så att vi också blir så väldigt gränslösa ibland. Och konsekvensen av gränslösheten, det är att vi kör huvudet i väggen rätt som det. Så att gränslöshet är ingen himmelsk gåva till människan. Jesu kärlek är gränslös. Men vår gränslöshet är ingen himmelsk gåva. Det är mer en sjukdom som behöver botas. Samariten satte gränser. Och Jesus satte gränser genom att berätta den här liknelsen, tror jag. Dels berättar han vem som är min nästa. Men i och med att han berättade liknelsen att samariten reste vidare, så klargjorde han också att nu har du gjort vad du kan, vad du ska. Nu ska du resa vidare på din resa. Därför att Jesus har aldrig sagt åt någon människa att vi ska slita ihjäl oss på de uppdrag som han ger oss. Det finns ingenting här i Bibeln som säger det. Det finns ingenting som säger att vi ska ägna 24 timmar av dygnet åt att utföra Jesu uppdrag. Det är för att Jesus vet att får inte familjen sin tid, ja då blir det problem där. Hur många pastorsfamiljer finns det inte där det har varit skilsmässor på grund av att pastorn ägnar större delen av sitt liv eller vakna del någon annanstans? Hur många familjer har inte splittrats på grund av att män och kvinnor har funnits mer på arbetsplatser än umgås hemma? Det finns någon gammal sån här kyrkotradition som sa, åtminstone inom pingströrelsen, att i livet så är det först Jesus, sen församlingen och sen familjen. Och det är klart att det blir slitningar. Men det funkade ju förr när skilsmässa var totalt tabu. Det var ju tvärförbjudet ju. Så det var ju bara mala på. Det var inte ens tal om det. Nu har ju människor blivit lite mer så här att funkar det inte, kraschar det totalt, ja då blir det skilsmässa. Jag tror det är viktigt att vända sig Jesus först, familjen och sen församlingen. Då blir det lite mer harmoni i det här. Vi fattar inte riktigt ibland, tror jag, när det är dags att vila. Vi har lite svårt för det här. Frank Mangs sa så här på ålderns höst. Ja, det är synd att han gjorde det först på ålderns höst. Men då sa han så här: hade jag helgat sabbaten så hade jag inte behövt ta sabbatsår. För det fanns alltså tider i Frank Mangs liv när han var tvungen att resa bort. Han kunde vara borta ett helt år. För han var slut som människa. Han hade bara jobbat och jobbat. Han hade varit ute och haft möten hela tiden. Han hade ingen vila inplanerad. Han var helt slut. Jag vet inte om han var 70-80 år när han sa det här. Det var någonstans där. Och det är en god lärdom. Men det var ju synd att han kom på det när han var 70-80 år. Och det här finns det också. Jag möter också pastorer då som, de kör så hårt så att de är slut ändå. Så det är dags för semester. Ja. De gör ingenting. De är helt utslagna i 3-4 veckor. För de orkar ingenting annat. Jobbet slukade all hans tid. I likhet med sentida ledare jobbade Jesus för mycket. Han drev sin ledningsgrupp bestående av de 12 apostlarna hårt, men sig själv ännu hårdare. Vi är lite olika som människor och vi har lite olika gränser för hur mycket vi orkar. Det finns människor som verkar kunna orka hur mycket som helst genom hela livet. Så är det. Vissa orkar lite mindre. Och vissa orkar mycket mindre. Jesus drev aldrig sig själv för hårt. Han drev aldrig lärjungarna för hårt i arbetet. Han var väldigt rak i undervisningen till dem. Det var han. Men han sparkade aldrig på dem och sa: "Hörrni, slöfockar, nu får ni upp och jobba." Fast visst, ni kommer ihåg i Getsemane när de skulle dras undan och be. Och när lärjungarna somnade. Det är klart, då förebrådde Jesus dem att inte ens en timme orkat ni vara vakna och be. Men det kan vi också läsa vidare att han faktiskt undervisade dem och sa att ni måste kunna ta tid för att vaka och be för det som ligger framför. Men en människa, en kristen människa som bränner ut sig, som låter jobbet eller uppdraget sluka all sin tid, har inte blivit beordrad av Jesus i alla fall. Jesus la in viloperiod i sitt liv. Jesus satte gränser när han drog sönder och sa: "Nu åker vi." Så är det bara. Så behöver vi också få göra. Så gjorde jag lite i somras. Jag höll mig lite undan så här i somras, för att jag behövde också en viloperiod i sommar. Han vill att vi har det i våra liv också, för att det inte ska gå alldeles åt skogen för oss. För att det tar så lång tid att komma tillbaka efter det här. Jobbet slukade all hans tid. Han hade ett uppdrag som han skulle fullfölja. Och det gjorde han. Och det har vi också. Men vi får göra det på rätt tid och på rätt sätt. Så återigen så har journalisten blivit överbevisad. Jobbet slukade inte all Jesu tid. Och han drev inte sig själv för hårt heller. Och han drev inte lärjungarna för hårt. Sen kanske man kan tänka att om lärjungarna nu drevs för hårt, så kanske han la handen på dem och så hela han dem. Ni vet Petrus svärmor som var dålig och sjuk. Hon skulle ju traditionsenligt servera dem ju. Och jag vet inte om de var helt inkompetenta, apostlarna, och fixa till det med fika. Så Jesus fick gå in och lägga handen på svärmor där och se till att hon kom på benen. Så febern lämnade, så kunde hon servera dem. Jag vet inte om det var på grund av att apostlarna var helt tafatta i det här. Så Jesus tänkte att det är lika bra att hon får komma på benen här. Jag vet inte. Men han fixade i alla fall. Och hon verkade må bra det där. Och de fick sin mat och sitt fika också. Så att Jesus, han gör så mycket underbart som vi kanske inte alla gånger förstår. Men jag tyckte det var bra gjort av han. Så att när vi tänker framåt för oss som församling, hur mycket tid ska vi lägga ner? Hur mycket ska vi jobba? Ja, vi ska inte lägga ner mer kraft och mer, vi ska inte ta oss an mer uppgifter än att vi känner att där orkar vi kontinuerligt att jobba med. För att det är så lätt att vilja så mycket och säga, men nu ska vi göra allt som bara går. Vi ska både sjunga, spela, evangelisera, be, samla upp kollekt, och så lägger vi in några grupper här, så gör vi någonting mer där. Och till slut så har vi fyllt 7 dagar i veckan på ungefär 16 medlemmar. Ja, det här kommer ju funka jättebra i 2 veckor eller 3 veckor, tror jag. Sen kommer ingen orka någonting mer resten av halvåret. Eller på ett år. Men ta lite mindre och gå in för det lite mer. Ja, kontinuerligt. När orkar vi öppna sopplunch en dag till i veckan? Ja, förmodligen när vi blir några fler. Nu tror jag det är alldeles lagom att ha en dag i veckan att dela på. Även om jag skulle önska att vi kunde ha sopplunch 7 dagar i veckan. När jag var på Ria Falun i veckan, när jag satt på där. De har öppet 7 dagar i veckan på Ria i Falun. Men det är inte personalen som är där alla dagar, utan det är på grund av att de har ganska mycket frivilligarbetare. Och hon sa det som föreståndare: på grund av dem så kan vi göra det. Utan dem skulle det inte gå. Så när vår församling växer så blir det fler människor. Då kan vi utöka med sånt här. När vi blir fler. Jobbet slukade all hans tid. Församlingen ska inte sluka all vår tid. För att då orkar vi till slut ingenting. Vi behöver lägga av lite av såna här krav och prestationer. Tänk att kunna gå hem härifrån idag och känna: vad skönt. Tänk att idag gå hem utan att känna krav och prestation. Att vi måste göra si, vi måste göra så och vi måste göra det. Och det tredje och det fjärde. Vi har nog med det vi har att göra. Och det skulle alla församlingar egentligen ha. Tänk vad skönt att bara få vila hos Jesus. Och så lägga ner den tid och den kraft som vi känner att vi har på det här. Visst, ibland får man prioritera, det får man göra. Och när vi tar en stund i bön här nu, så bara få känna det här. Det är någon som känner att vi har så mycket krav och känner att det är så mycket jag skulle göra för församlingen. Jag skulle ha sopplunch 7 dagar i veckan. Och så helst lite natthärbärge för de här missbrukarna också. Samtidigt så skulle vi ha lite pensionärsträffar och evangelisera för dem. Som exempel. Tänk att kunna få släppa det här. Och känna att det vi gör nu är precis det vi orkar. Och det ska vi fortsätta att göra i glädje. Och det är inte fel att säga ändå att nej, nu orkar inte jag mer nu faktiskt. För Jesus har aldrig sagt, kom ihåg det, att nej, nu ska du jobba på lite till. Kämpa nu på lite till här. Det har han aldrig sagt. Herre Jesus, jag bara prisar dig för de underbara uppgifterna som du har gett oss var och en. Och Jesus, jag tackar dig för att vi som din församling får utföra de här underbara uppgifterna som du har gett oss. Ja, tack Jesus för att vi får en förmån att kunna ha soppluncher för de här missbrukarna. Och Jesus, jag ber att församlingen ska få växa med ännu fler människor. Så att vi kan göra ännu mer för dig, Herre. För att Herre, du vet att med de som vi finns här idag så förmår vi bara att göra det vi gör. Men tack Herre att du sänder nya människor till oss. Så att vi förmår att göra mer för ditt verk, Herre. Och Herre, jag bara prisar dig. Tack Herre för att du hjälper oss att sätta gränser. Tack för att du ger oss en frihet, Herre. Att du tar av oss våra bördor när vi känner att det börjar gå för mycket. Och Jesus, jag bara prisar dig. För att du den här förmiddagen låter alla bördor få släppa. Att allt vad krav och prestation här heter får släppa den här förmiddagen. Herre, du känner var och en av oss. Därför vi får komma inför dig den här förmiddagen. Och bara sitta ner inför dig. Och bara njuta av tillvaron tillsammans med dig, Jesus. Åh Jesus, jag bara prisar dig för detta. Tack Jesus. Och jag bara upphöjer dig och prisar dig, Herre. Därför att du lär oss att helga sabbaten, Herre. Och ta tillvara på viloperioder i livet. Herre, jag bara prisar dig, bara ärar dig. Jag bara upphöjer dig. Jesus. Halleluja. Jesus, Jesus. Jesus, jag bara prisar dig. Och vad gott det är, bara få vara hos Herren. Så bara få vara inför honom och bara känna den här friden tillsammans med Herren. Bara få vila hos honom. Jesus, jag bara prisar dig. Och Herre, så ber jag nu den här stunden för var och en som känner att det är svårt att sätta gränser. Det är jobbigt att sätta en gräns. Fast jag kanske skulle vilja det. Jag skulle behöva det. Herre, jag ber för var och en som finns här den här förmiddagen nu att du ger varje människa kraft. Och finns det någon som lyssnar på det efteråt? Som känner att jag skulle vilja sätta gränser, men jag orkar inte, jag kan inte. Herre, jag ber att du ger de här människorna kraft. Jag kunde sätta en gräns och säga hit, men inte längre. Hit, men inte längre. Och Herre, jag ber att varje människa ska få den här kraften av dig. Oavsett vad det handlar om i livet. Människor som är i behov av vila. Herre, ge dem kraft och mod att kunna sätta gränsen både för sig själv och mot andra människor. Herre, jag ber om det. Herre, tack för att du befriar oss ifrån den gränslösheten som gör att vi inte orkar längre. Herre, tack för att du ger oss gränser istället så att vi orkar att arbeta för dig. Herre, jag bara tackar dig för det. Tack för din kraft den här förmiddagen. Herre, tack för att du helar oss ifrån den här gränslösheten. Att du botar oss ifrån den. Och Herre, jag bara prisar dig.